Då ska vi läsa en psalm 86. Och det här är en del av den texten som Peter kommer att predika över senare. Psalm 86, vers 5-11. Det står så här: ja, Herren, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. I nödens stund ropar jag till dig och du svarar mig. Herre, bland gudarna är ingen som du, inga gärningar är som dina. Alla de folk du har skapat ska komma och tillbe inför dig, Herre, och det ska ära ditt namn. Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.
Så, då funkar det. Som jag gjort innan man gick fram, men jag kan inte tänka på allt. Vet ni vilka ni är? Konstig fråga. Hälsa på någon som du inte hälsat på idag. Ja, inte alla som du inte hälsar på, utan någon, tänkte jag så här. Så då vet ni vilka ni är. Så tänkte jag berätta lite kort vem jag är också då. Och jag ska se om det här kommer att ordna sig. Jag ska ha handen i fickan där, men den vill inte. Då rycker jag loss micken. Jag heter Peter Ljungqvist. Har predikat här vid några tillfällen. Framförallt på somrarna då ingen är här. Så ungefär säger Robert då att när han har kallat. Ja, men det kommer inte så mycket folk då. Så att förväntar inga stora skaror. Så att det är då jag brukar predika. Så då vet ni det. Varit här vid några tillfällen. Men jobbar som konsulent på studieförbundet Bilda. Besöker många olika församlingar inom alla samfund, kan man säga, alla frikyrkosamfund. Har kollegor som är ortodoxa och katoliker. Också en kollega som är sekulariserad jude och sen lite kulturarbetare. Så ganska spännande kollegor vi har då på Bilda. Men mitt uppdrag är att jobba med frikyrkarbete. Så där, då möter jag väldigt många olika typer av församlingar. Stora, små, landsbygd, stad och så vidare. Har tidigare arbetat som pastor, så jag har jobbat som i församlingsarbete i stort sett hela mitt liv. Så även nu tycker jag då, även fast det inte är i ett direkt församlingsarbete, ett lokalt församlingsarbete. Jag var som ungdomsledare ett antal år, ungdomspastor, föreståndare, varit på Donsö, ett fantastiskt ställe. Och jag har fått förmånen då att predika här idag. Och det är en ganska stor skillnad på en predikan och på ett föredrag. Alltså till formen ser ju ganska likadan ut. Det är någon som står och pratar och några som lyssnar. Och så kan man tycka att det var bra, det var dåligt, det var si eller så. Men en predikan är någonting annat. En predikan är ett försök från en människa att förmedla någonting ifrån Gud. Det är ord som vi kommer att säga här, ord som är nedtecknade av människor, som det här är heliga ord. Det är de vi utgår ifrån. Sen så blandar jag mina ord med det som jag har tänkt kring det här. Men det är ju inte ett föredrag. Tanken är ju att det som sägs ska landa i ditt liv. Och det kan du inte göra bara så där, utan därför så blir det ju en samverkan att mina ord, för att mina ord på något vis med hjälp av Gud ska härifrån min mun förvandlas till att bli Guds ord. Så att du också då kan ta till dig det som är Guds ord och göra det till Guds ord för dig. Det är ju en ganska avancerad process alltså. Men det är det som en predikan handlar om, och det är inte ett föredrag. Så lyssna nu till den här predikan med den tanken. Och då är det ju så att jag ger mina ord. Och du, Gud kan använda det, tror jag. Till att det blir Guds ord till dig. Till det som du behöver i din situation. Så Gud har ett ärende till dig. Och det är därför vi samlas till gudstjänst. För att Gud har ett ärende med oss. Och nu ska vi läsa bibeltexten för den här söndagen. Och det är ifrån Johannes 12, kapitel 20 och framåt. Och det är en ganska lång text, den kommer upp här, så jag försöker läsa med lite fart här, så håll i er. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: stunden har kommit då människosonen skall förhärligas. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig så ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen: jag har förhärligat det och jag skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan. Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa: det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Vi ber tillsammans. Gud, nu ber jag att du ska vaka över ditt ord, och att du med din ande ska göra det levande för oss allihopa. Så att vi när vi går härifrån har känt att du har berört oss, att tala till oss, du vill någonting i våra liv och med våra liv. Herre, vi öppnar oss för din ande nu. Amen. Temat för den här söndagen är kärlekens väg, och det är fastlagssöndagen. Söndagen innan fastan. Det skorrar, vad, nu kan jag göra någonting åt det här eller? Nej. Åh, var tyst. Vi provar igen. Det får bli att stå ut med lite så här skrap alltså. Johannes evangeliet, det är ett lite svårt evangelium tycker jag. Alltså de här andra tre evangelierna, de är ju liksom, de ser ganska likadana ut. De kallas för synoptiker, samsyn, eller man säger i konfirmationen. Men Johannes är lite annorlunda. Och jag tycker ibland att det är lite svårt, att det är sån här omskrivning. Han säger någonting, men så menar han egentligen någonting annat. I begynnelsen var ordet. Jaha. Ordet blev människa. Det är inte helt enkelt, för om man inte har några förkunskaper, att förstå vad är han pratar om. Någonting. Och så är det ganska mycket i Johannes evangeliet. Det är ganska krångligt. Och det är inte så direkt skrivet. Det är ingen biografi. Inte som Lukas som säger: ja, nu högt är det till Teofilus, så ska jag i ordning berätta vad som har hänt här. Så säger Lukas som inledning på sitt evangelium. Det är en biografisk skildring skulle man kunna säga. Johannes är helt annorlunda. Alltså han tar lite där och så plockar han ihop, och sen så blir det någonting som ibland kan vara lite svårbegripligt. Ganska mycket kontraster, mörker, ljus, död, liv, älska, hata, förlora, rädda. Mycket såna här kontraster som blir liksom, är det väl, ska vi verkligen hata vårt liv? Känns lite så här fel århundrade kan man tycka. Här ska vi liksom boosta oss själva. Men vad är han menar då egentligen att hata sitt liv? Och det krävs en viss förståelse. Och ibland så Johannes är ganska rolig, han skjuter in förklaringar, för han förstår att jag pratar lite obegripligt här, så han skjuter in förklaringar. Till exempel när Jesus står och pratar om anden på högtidens största, vad han säger Johannes 7: den som tror på mig, från hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och så säger Johannes: det här sa han om anden som de som skulle få, som skulle tro på honom skulle få senare, men det kunde inte ske redan nu, därför han har inte blivit uppstånden än. Alltså en sån här förklaringar som jag skjuter in. Och det finns en sån förklaring här också liksom. Det är Johannes. Inte helt lätt att begripa. Och har ibland då ett litet dolt budskap. När man läser en text där så dyker den bara upp här liksom, mitt i gudstjänsten. Och man liksom, det var en bra text kan man tycka då. Men den står ju i ett sammanhang. Och det här sammanhanget är precis i början på stilla veckan. Alltså veckan innan Jesus dör. Precis texten innan då har intåget i Jerusalem varit palmsöndag, de viftar och sjunger Hosianna. Det är precis texten innan våran text här. Och sen så kapitel 13 så tvättar Jesus lärjungarnas fötter. 14-17 så är det avskedstalet och sen så fängslas Jesus i kapitel 18. Ganska många kapitel, men det sker liksom bara stunderna efter varandra. Det är precis mellan palmsöndagen och skärtorsdagen som Jesus säger det här, den här texten då. Och sen ska jag försöka förklara en utav de här obegripligheterna som jag tycker då. Två saker i texten som jag inte tycker riktigt hänger ihop. I början då, det är några greker som kommer till Jesus och säger, eller de kommer till Filippos och säger, vi vill se Jesus. Ja, Filippos säger till Andreas och Andreas säger till Jesus och så kommer de till Jesus, vi vill se Jesus. Och så står det så här, Jesus svarade. Kan vi få upp den texten här? Alltså Jesus svar på frågan, vi vill se dig. Det kommer människor och säger, vi vill se dig. Stunden är kommen. Lyssna på frågan, tänkte jag. Här kommer några som säger, vi vill se dig. Och så svarar Jesus, stunden är kommen då jag ska förhärliga mig själv. Det borde ju vara som, ja här är jag. Vad var det billigt? Vad kan jag göra för er? Jesus säger så ibland också, vad vill du att jag ska göra för dig? Men här är det inte det. Vi vill se dig, inte vad kan jag göra för dig, utan stunden har kommit. Lite märkligt tycker jag. I slutet av det här, vår text, så är det också en liten märklighet alltså. När jag blir upphöjd från jorden så ska jag dra alla till mig, så kommer Johannes förklaring. Jag tycker det är en lite märklig förklaring. Tänk på den här texten då. När jag blir upphöjd, säger Jesus, från jorden så ska jag dra alla till mig. Och så förklaringen, detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Tycker jag inte riktigt heller svar på den fråga som ställs. Alltså, det borde ju vara alltså, att svara på hur Jesus skulle dö. Han blev utlämnad, han blev korsfäst, han blev död och begraven och på tredje dagen uppstånden igen från död. Det skulle vara en bra förklaring på liksom hur han skulle dö. Ange på vilket sätt han skulle dö. Men inte här. Det är någonting annat. Och där är Johannes, han har liksom en dold agenda som på något vis, och de här obegripligheterna gör att det hänger ihop, i alla fall man får brottas lite grann med de här obegripligheterna. Grekerna som kom och ville se Jesus, de var ju utanför Guds folk. De hade tillträde till hedningarnas förgård i templet. Fick inte komma allra närmast. De var ju fromma de här grekerna, men de fick inte komma hela vägen. Och så ville de se Jesus. De var ju utestängda egentligen från Guds folket. Egentligen då utestängda från Guds ingripande, eller från Guds välvilja, från Guds kärlek. Utstängda där. Och därför är Jesus som svar på, vi vill se det. När han säger då, men stunden har kommit. Då är det ett större perspektiv som Jesus säger. Inte bara för de här grekerna, utan för alla greker, alla hedningar på hela jorden. Nu kommer det att ske någonting. Nu har stunden kommit så att de som en gång har varit utanför Guds handlande, utanför Guds folk, nu kommer att komma in i Guds folk. Det är det som blir den här berättelsen som finns en våning ovanför det som sker här. Och det är det som också klingar in i det här när han anger på vilket sätt han skulle dö. Det var inte bara att han skulle dö, det var en historisk berättelse, en historisk händelse. Utan syftet, det var att när jag blir upphöjd, då kommer jag dra alla folk, alla människor till mig. Så att i de här liksom obegripligheterna, när grekerna, hedningarna kommer, ja vi skulle vilja se Jesus men vi kommer inte nära. Stunden har kommit när ni får komma nära och jag ska dö och jag ska uppstå och då ska jag dra alla till mig. Det här är liksom evangelium koncentrerat egentligen. När hedningarna, du och jag, vi är ju hedningar som per definition, icke-judar, är ju den bibliska terminologin för en hedning. Alltså hedningar, vi som står utanför Guds folk, får genom Jesu död och uppståndelse del av frälsningen. Det är det som finns i den här fördolda texten som på något vis blir lite obegriplig om man bara läser utifrån ett kronologiskt eller biografiskt perspektiv. Men om man får kunna lyfta lite grann så förstår man att, men wow, Johannes, kan du inte säga det lite tydligare? Det ska vara mycket lättare för oss. du är lite för isig, säger han då. Det ska vara lite kamp. Men det är det som är evangelium. Att Jesus har dött för oss. För din skull. För dig utgiven. Och det är då någonstans det här med kärlekens väg som är temat blir liksom på riktigt. Det är inte bara en sån här gullig kärlek, utan en kärlek som går i döden, som gör någonting för, mot, till oss. Och där vi liksom dras in i det här. Där vi då, när vi möter den här kärleken, får ge respons på den kärleken och säga, men jag vill dras in, jag vill inte bara befinna mig i utkanten utav Guds folk, i utkanten utav det som du gör, Gud, utan jag vill dras in i centrum. Jag vill vara en del utav ditt folk. Kärlekens väg. Det skulle kunna vara en bra filmtitel på en romantisk komedi eller romantisk drama. Där ledmotivet är I'm happy. Eller hur? Det är lite strul i mitten där, men sen så blir det i alla fall bra på slutet. Det vet man ju, att ser man en sån film så vet man att de kommer gå lyckliga där hand i hand eller solnedgången. Så är det upplagt liksom. Kärlekens väg alltså. Kärleken för oss samman och så vidare. När Nya testamentet talar om kärlekens väg, så är det på ett lite annat sätt. Vi har ju den här liksom lite domedags eller ganska dramatiska formuleringen, stunden har kommit. Ledmotivet kanske skulle vara the final countdown. Vi är på väg nu, vi går mot Jerusalem. Alltså det är lidandes väg, det är liksom någonting som är på väg, och det är liksom en tyngre, dovare musik. Kärlekens väg, där Jesus då går mot det som är oundvikligt. Och när han i texten också försöker, jag skulle vilja slippa det här. Det känns lite jobbigt. Och då säger han, men det är ju för det här jag finns till. Det är ju precis för den här stunden som jag har kommit. Inte för någon annan stund, utan för den här stunden. Det är för den stunden som jag har kommit. Mot död, mot lidande. Och kärlekens väg i Jesu tappning är ju en kärlek som handlar om mera än bara en känsla. En kärlek som kostar på. En kärlek som kräver någonting. Jesus hade ett uppdrag. Och det var att dra hela världen till sig. Att dra dig till sig. Ibland så tänker vi det här med Jesus, det som Jesus gjorde. Ja, men det var bra. Han gjorde så att alla människor får komma till honom. Och så nöjer man sig lite grann med det. Och då tänker jag inte på att, men det handlar ju också om mig och mitt liv. Det handlar om att jag också får vara en människa som lever nära Jesus. Det handlar inte bara om den stora gruppen. Alla svenskar, alla i hela världen. Utan det handlar om mig. Jag som finns här just nu. Jag får också liksom dras in i den här kärleken. Och när Jesus hade det här uppdraget, så var han villig att avstå. Den här formuleringen som jag tuggat lite grann på. Han var villig att avstå från vissa bekvämligheter. Han var ju Gud liksom. Men han avstod från allt för att bli en tjänare. Han var ju Gud, men han gick till människor och rörde vid spetälska. Talade med kvinnor. Det gjorde man inte på den tiden. Han tvättade lärjungarnas fötter, som är texten efter våran text här. Han gjorde det. Han så avstod ifrån det som kanske var hans rätt eller bekvämligheten, att man skulle kunna komma undan med det. Han hade inte gjort någonting. Men han avstod från allting därför att han hade ett driv, en kärlek att kunna göra någonting, att vilja någonting med dig och ditt liv. Och där är ju någonstans, vad gör vi med den här kärleken? Hur blir våran respons? Jag tror att om man varit i en församling ganska länge också, så är det, kan det också vara på det sättet att man har hört det här. Och man vet att det gäller alla i församlingen. Men alla i församlingen, de har ju tagit emot, ja, de finns med i det här. Och så tappar man det här personliga. Man kanske aldrig har fått frågan, vill du ta emot Jesus? Vill du liksom komma nära Jesus? Och ibland så behöver vi ställa den frågan. Vill du ta emot Jesus? Vill du liksom på något vis göra det här till ditt på riktigt? Ja, vad krävs då för att jag ska göra? Måste jag liksom gå i kyrka? Måste jag tro? Nej, det är det som är det magiska ordet. Liksom, nåd, gratis. Bara ta emot. Ja, men jag fattar inte alls. Nej, bara ta emot. Du behöver inte fatta allting. Bara Jesus ger. Och så får man ta emot. Jesus ger sin kärlek. Och du får ta emot. Men när Jesus ger kärlek till dig så kan inte någon annan ta emot och dina vägnar. Utan du behöver ta emot själv. Så gör det. Ta tillfället när vi har nattvard sen. När nattvardstjänarna, Jesus dog för dig. Det är för din skull. Och så tar du emot. Och så händer någonting här inne. Jesus lever i ditt inre. Distansen är borta. När vi har mött Jesus så är vi också bärare utav Guds kärlek. Och det gör det lite jobbigare på ett sätt. Jag funderar så här, vad är det som är mitt uppdrag? Varför finns jag på den här? Det är ganska stor fråga, varför finns jag? Men som ett av mina uppdrag, det är ju på något vis att finnas till för mina nära och kära. För min familj. Och där är vi ganska villiga att göra stora uppoffringar. Jag tror att det är många av oss som har suttit med ett snörvligt, snorigt barn i famnen och försökt sova en hel natt i en stol. Därför om barnet kan sitta så andas det lite lättare. Lägger man sig ner så är det svårt att andas. Och lyfter man upp barnet och så sitter man där en hel natt. Får ingen sömn själv, men barnet sover lite bättre. Ja, men det gör man ju. Avstå från bekvämlighet. När en förälder blir äldre och inte kan äta själv. Jo, men då finns något barn där och matar. Hjälper till på olika sätt. När maka eller make blir sjuk och inte klarar sig själv. Jo, men det är klart att man finns där och hjälper till. Alltså vi har det i oss att göra uppoffrande saker av kärlek. Vi har det i oss. Men jag tror också att vi behöver utöka vårt uppdrag. Att inte bara slå sig ro med att ja, men jag gör ju det här för mig, för mina närmaste, för min familj. Utan det finns andra människor som också har behov. Vilka grannar har du? Vilka vänner har du? Vilka människor ser du på TV som faktiskt lider? Och vad kan du göra? Hur kan Guds kärlek i dig någonstans förmedlas? Förmedlas och förmedlas till andra människor. Du har det i dig. Du kan göra det. Och då gör det skillnad. Då gör vi världen till en vackrare plats. Och där tror jag att vi behöver utmanas. Att inte bara göra goda gärningar för de som vi har närmast oss. Utan också utöka vårt ansvarsområde, vårt uppdrag. Att det också gäller andra människor. Jesus gav oss två bud. Älska Gud så mycket du orkar. Och älska dig nästa som dig själv. Och på den frågan fick han ju då. Eller på det uppdraget fick han. Men vem är min nästa? Och så blir det en liknelse. Men jag skulle kunna kortfattat förklara den liknelsen med att vem är min nästa? Jo, det är första bästa. Alltså det första bästa som är din nästa. Ser du, här är en människa som lider. Kan du göra något? Men gör det då. Och det finns människor i vår värld som behöver nästor. Och som är nästor. Och som behöver den här liksom handlingen som kan förändra och förvandla deras liv. Det fanns en tiggare här utanför kyrkan. Tänker säkert, här är goda människor, här är en bra plats att vara på. Hur bemöter vi den? Hur bemöter vi henne? Hur bemöter vi människor som vi ser? Och det är inte enkelt, jag vet. Det är inte enkelt. Men man kan i alla fall säga hej. Även fast man inte har några pengar på sig just då. Eller man kanske, det finns olika tankar. Men man kan säga hej, man kan möta blicken och säga hej. En enkel handling, men det är en god handling som på något vis gör världen vackrare. Tänk att vi kan få göra världen vackrare genom goda gärningar. Genom att utöka och inte bara tänka på de som är närmast som bara till och mig, utan se på att världen är större än så. Gör världen vackrare genom goda gärningar. Skicka en hälsning. gör ett besök, bjud hem någon på mat, gör matlådor om den inte orkar komma. I början av texten så var det här med att grekerna kom till Filippos. De gick inte direkt till Jesus, för de var ju på något vis lite utestängda kanske då, eller kände sig så. Grekerna gick till Filippos, Filippos gick till Andreas och Andreas gick till Jesus. Och de ville se Jesus. Och då tänker jag någonstans att tänk om vi är här i första instansen då, så någon säger, ja, jag tycker livet är ganska krångligt. Det är ju en omformulering på att vi vill se Jesus, det kanske inte riktigt stämmer, men vi testar den i alla fall. Men att vi möter en sån människa som på något vis uttrycker en nöd till dig, visa på riktningen. Du kanske inte kan gå med hela vägen, men du kan visa på riktningen mot Jesus, mot hjälpen. Det kan vi göra hela tiden, visa på den goda riktningen. Vi vill se Jesus. På onsdag, är det någon som har käkat en semla? En stund av bekännelse här. Det är först på tisdagen man får göra det vet ni va? Då är det fettisdagen. Och fettisdagen var till för att man skulle äta sig och göra sig riktigt tjock och som var välmående, så man skulle kunna klara 40 dagars fasta. Känns ju lite häftigt alltså att stoppa i så mycket i magen på en kväll så att man ska kunna klara sig en hel 40 dagar. Men därför finns fettisdagen. Och på onsdagen då så är det askonsdagen, och det är första dagen på fastan. Och fasta innebär att man avstår från mat för att man vill förbereda sig, sitt sinne för påsken. Det är det som är syftet med påsken. Och som jag sa tidigare, att jag umgås med ortodoxa och katoliker. Och för dem så är ju fastan liksom på riktigt och självklar. Det är klart att man fastar 40 dagar, och jag tror i syrisk ortodoxa de ska alltid vara lite värre. Så de lägger till så det blir 50 dagar. Så de ibland kör de här dubbelfasta bara för att, ja, men ni kan köra den där. Vi steppar upp ett lite grann här då. Kanske därför om de har fått påsken lite grann lite förskjuten. Och deras fasta är ju inte som jag tänkte då tidigare, att det är vatten och bröd, utan de avstår från animaliska produkter. Då har vi en serbisk ortodox människa som också är präst, och sen finns det en rysk ortodox, de hänger ihop lite grann så här, att de har samma kyrkofamilj. Och så var det något tillfälle, de fastar också onsdagar och fredagar förresten. Men då var det något tillfälle som Nemanja då, prästen, han började ta smör på sin macka. Och så säger då hon, rysk ortodoxa, nej men det är faktiskt animaliskt smör, så det får du inte ta. Och Nemanja då, prästen, ursäkta. Och så gav han mackan till mig, jag fick ta emot den mackan, så fick jag äta den icke-ortodoxa mackan då. Lätta på tal om fasta då. Man avstår från bekvämlighet för att förbereda sig för påsken då. Och ett frikyrklig variant utav den här fastan, det är att man, ja men jag ska inte äta choklad på de här 40 dagarna, eller jag ska avstå från socker, jag ska titta mindre på tv eller avstå från sociala medier. Det är våran variant att på något vis göra någonting som är en uppoffring för att vi ska som förbereda oss för påsken. Det är jättebra. Jag skulle vilja utmana er att göra något annat, att lägga till någonting under fasten. Tänk om alla vi här bestämmer oss för att på onsdag då börjar fastan. Då ska jag göra en god gärning varje dag. Skulle det vara möjligt? Det kan inte vara så svårt alltså. Men tänk om vi skulle göra det. Och sen så tror jag också att en poäng att man också skriver ner. Idag den 11 februari så skickade jag ett uppmuntrings-sms till den här personen som jag visste behövde det. Check. Jag klart av. Jag gjorde min goda gärning den här dagen. Den 18 februari så kan det liksom, och så för man journal. Jag tror att faktiskt att det finns en poäng i det. Och det jag tror kan hända om vi medvetet gör det, en god gärning varje dag, då kommer vi att se att vi kommer göra massa goda gärningar. Vi får bara välja en och skriva i journalen då i dagboken. Men tänk om vi gör det och så påverkar det mig till att bli en mer kärleksfull människa. Vad fantastiskt. Tänk om det kan vara på det sättet. Är ni med mig? Bra. Så ta fram ett blad eller någonting sånt där och sen gör en dagboksanteckning. Och så försök göra en medveten god gärning varje dag. Var det inte någon kille som på en sån här ung kille som, eller pay it forward. Han hade något uppdrag i skolan. Och så sa han att jag ska göra en god gärning men tacka mig inte utan pay it forward. Ge det vidare. Alltså man om man kommer hembjuder hos någon och sen så tackar man där vid dörren. Han tackar inte, bjud igen. Det kan ju uppfattas på lite olika sätt, men det ligger någonting i det, va? Alltså att den här välviljan som ni får möta, men gör ni, skicka den vidare. Så, en god gärning. Så har vi en fantastisk påskgudstjänst här. Ni får fira vad Gud har gjort i oss och genom oss. Och jag tror en sån här kanske man tänker, oh, men då kan Gud göra jättemycket genom mig. Det kommer bli så mycket gott. Ja, men jag tror det viktigaste arbetet sker ju i dig. Bibeltext. Oj, ursäkta. Bibeltext. Johannes, eller Jesaja 58. Man kan tycka att det här är lite, ska man göra en sån fasta? Ja, men det finns någon som har tänkt på det tidigare. Har du den texten eller? Ni kommer. Där har vi en, titta. Ska man verkligen göra en sån här fasta? Liksom? Är det verkligen rätt fasta? Och så läser man så här. Nej, detta är den fasta som jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Det är en rätt fasta. Skicka ett sms, bjud på fika, säg ge en varm blick och säg något uppmuntrande. Det är en fasta som är rätt. Eller hur? Någon har tänkt på det tidigare än vad jag kom på. Ska vi avrunda predikan och så ska vi gå över i nattvarden. Innan vi gör det så ber vi tillsammans. Jesus, tack för din oerhörda kärlek mot oss, att du var villig att till och med gå i döden för oss. Du väjde inte ens för det. Inte bara för människor som älskar dig utan för alla människor. Och tack att vi får dras in i ditt kärleksverk och bli bärare av din kärlek. Ut till människor som också behöver det. Var med oss du, Herre.